Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Det här är podden för dig som inte är gammal nog att minnas tiden då man pratade om kosackvalet. Har luddiga minnen av det där med löntagarfonder och tror att ATP egentligen en gammal förkortning för eller förvirrning av ATG. Ja, i så fall så är det här en podd som ska lyssna på. Jag heter Daniel Hermansson och sitter här tillsammans med Robin Olofsson. Och inför valet 2018 så sätter vi i sökljuset på de här svenska partierna som vi har och deras historia framförallt.
Vad härligt att vi fick in kosackvalet i den första meningen i den här podcasten. Idag pratar vi tametusan Moderaterna.
Det gör vi tametusan.
Ja.
Och vi får väl se om det därmed blir lite mer ordning och reda på torpet än vad det var i Miljöpartiavsnittet förra gången. Det borde ju bli det, för att nu är det bam, bam, bam.
Jajamän, nu är det styrkta kavajer, vita pärlor. Vi har lite olika punkter som vi ska försöka förklara för er. Till exempel, när och varför grundades det här partiet? Vilka var de goda tiderna och de dåliga tiderna?
Och en övrig punkt också. Och en, vad heter det?
Jag höll ju på att gå igenom dagordningen.
Jaha, förlåt.
Punkt 3, partiledarpunkten. Punkt 4, intervjupunkten.
Bra där.
Yes.
Ja.
Ja, okej. Okay. Med det sagt ska vi gå rakt på godsakerna och förklara när och varför grundades Moderaterna, som inte ens hette Moderaterna då. När och varför grundades högern?
Som inte hette
högern då. Allmänna valmansförbundet.
Ja, vi börjar med att konstatera att vi har en tvåkammarriksdag. 1866 grundas den efter att man har slängt bort det här gamla ståndsriksdagen.
Just det, präster, bönder, ja. Adel och borgare.
Och gycklare och grejer. Ja, och den här tvåkammarriksdagen innehöll från början, inte helt otippat, en hel del konservativa farbröder.
Just det.
Partier fanns inte riktigt än, utan de utvecklas efter hand här. Istället så är det löst sammanhållna grupperingar av olika riksdagsledamöter.
Yeah.
Några riksorganisationer finns inte heller som kan bedriva större valkampanjer egentligen. Socialdemokraterna bildas ju utanför riksdagen.
Mm.
Ska vi komma ihåg. Liberalerna lyckas däremot tota ihop en valorganisation i form av den de kallar för Frisinnade landsföreningen 1902. Och det är en bunt nykterister, frireligiösa medelklassmänniskor där.
Mm.
Men som svar på allt det här då, så kommer då den 17 oktober 1904, klubbar man igen, eller hur det gick till vet jag inte, men man bildar då Allmänna valmansförbundet i Stockholm.
Ja, jag tror man satt på restaurang Runa.
Mm. Och, tror du, för att du har kollat upp det?
Ja, precis. Ja, det var inte en så här
spaning bara.
Nej. Precis. Så att man satt på en restaurang och beslutade det här. Tommy Möller, som har skrivit den här boken om svensk politisk historia, den här boken, som har skrivit en bok om svensk politisk historia, citerar en tidig representant för högern: när de onda krafterna slöt sig samman måste även de goda krafterna göra det.
Ja. Precis, och poängen med initiativet var ju att Liberalerna och Socialdemokraterna redan hade bildat sådana organisationer. Även LO hade ju bildats. Man behövde ju för tusan ha något svar på allt det här.
Mm.
Och första tanken är att upprätta någon form av politisk front mot socialister och andra. Och för att det skulle bli möjligt då, så gällde det att ha en så vag plattform som möjligt. Man ska inte utlova en massa reformer här kors och tvärs.
Nej.
Och jag har läst också, förutom den här Möller, så har jag läst i Torbjörn Nilssons bok Mellan arv och utopi.
Mm.
Och han tar upp då att det här programmet som man bildar först, det riktas ju mot de här agitatorerna inom vänstern som, citat, har framkallat split och tvedräkt mellan samhällets olika folklager.
Ja.
Och därför så behövde man ju då en organisation som, återigen citat, till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete.
Ja.
Ja. Det behövdes jag.
Det här är farbröder som verkligen inte vill bilda parti. Ja, men de,
alltså, de måste mest.
Ja, de måste möta de här krafterna.
Mm. Ja, så upplevde de nog, ja. Det här partiet kunde dessutom ha tagit en hel del olika riktningar egentligen. Det fanns ju flera typer av höger, om man säger så.
Ja.
En av de här varianterna är nationalkonservativa människor. De bubblade fram väldigt stor utsträckning efter unionsupplösningen med Norge. Och de fokuserade på jordbruket snarare än industrierna. De hade antikapitalistiska drag och ville egentligen integrera arbetarklassen med resten i samhället. Och det skulle göras då genom sociala och ekonomiska reformprogram. Här finns det vissa likheter med den typ av höger som växer fram på 30-talet,
yeah,
i andra partier. Det finns också likheter med Socialdemokraternas folkhemstanke.
Just det.
Faktiskt.
Bara så att alla är med på tåget. Unionsupplösningen, då är vi 1905.
Precis.
Stämmer det?
Vi är tidigt här.
Ja, och de högerkrafterna som vi pratar om på 20-30-tal som växer fram, det är
högerextremism helt enkelt.
Yes.
Det var en väldig splittring egentligen inom hela högern angående synen på det här med demokratisering. En del av de nationalkonservativa ville inte ha någon demokratisering och andra kunde mycket väl tänka sig det. Och samma sak med den här överklass, den gamla traditionella överklasshögern. De var också lite splittrade i den här frågan. Den sida som kommer att ta taktpinnen och bilda det här partiet är ändå de som får kallas för moderatkonservativa. Moderat betyder måttfull.
Mm.
Och de är helt enkelt för liberal marknadsekonomi och är frihandelsvänliga och sådär. De ville lösa rösträttsfrågan som det var så mycket snack om genom att, citat, betyga alla samhällsklassers behöriga inflytande inom riksdagen.
Mm.
Det betyder att man var rädd för att man kunde bli helt bortsopad ifrån makten om man skulle införa allmän rösträtt.
Mm.
Eftersom man hade majoritetsvalsystem. Som man hade, eller som man har i USA och sådär idag. Skulle vi ha det i Sverige, så skulle ju, då skulle det ju inte finnas mycket partier. Men, då skulle ju Socialdemokraterna vinna över allt förmodligen.
Majoritetsval, bara förklara för...
Det betyder att den som får majoriteten i en valkrets tar alla de, så att säga, mandaten i den valkretsen.
Just det, det är det som den här kända ABBA-låten The Winner Takes It All handlar om.
Nja, det handlar ju inte riktigt om det, har jag fått lära mig, men det så att säga, The Winner Takes It All kallas ju det här, yeah, ibland.
Yes.
Just det. Så vad de ville ha istället var ju ett proportionellt valsystem, och det är vad det kommer att handla om väldigt mycket i början här. Och då landar vi i den första statsministern som kommer från det här partiet, Arvid Lindman.
Just det.
Han var ju en ganska moderat och pragmatisk högerman. Amiral var han också.
Kallades han amiralen?
Ja, det har inte jättemycket med resten att göra, men ändå, det sätter ju lite grann punkten på vad Moderaternas kärnfrågor är också ofta. Segling, eller vad ska jag säga. Nej, hur som helst, det fanns en hel del högerpolitiker som jag nämnde innan som kanske inte älskade det här tanken med allmän rösträtt.
Nej, absolut.
Men Lindman var inte en sån, utan han insåg att vi måste nog som du var inne på innan när de inte ville bilda parti samma här, man var mer eller mindre tvungen att gå med på det här med allmän rösträtt, och därför så kommer han vara en av dem som faktiskt driver igenom allmän rösträtt för män 1907. Och sen måste det här då bekräftas i ett riksdagsval 1909 också, riksdagsbeslut snarare, eftersom det är en grundlagsändring det handlar om.
Mm, just det.
Någon total rösträtt blev det inte 1909 eftersom kvinnor inte var omfattades av det här, och dessutom så hade man inte riktigt lyckats få bort den här 40-gradiga skalan till första kammaren, som betyder att den är då inkomstbaserad, man får fler röster, mer pengar man har och sådär.
Just det.
Så han, men framförallt så fick man också igenom det här valsystemsförändringen, det proportionella valsystemet, som faktiskt blev en garant för att man fortsättningsvis också kommer få plats i riksdagen, även om man skulle utsträcka den här allmänna rösträtten till, ja, som man har nu. Jag menar, det finns fullt med partier i riksdagen, och de sitter där eftersom de har fått över 4 eller 5% i riksdagsvalet. Då har man 4-5% plats i riksdagen också.
Mm.
Det hade ju inte varit möjligt om vi inte hade haft det här proportionella valsystemet.
Nej, absolut. När vi ändå är inne och tassar på det här med valsystemet och så, ska man lite snabbt beröra det här klassiska Moderaternas historiabråk. Eller klassiskt och klassiskt, det var ju en stor sak 2011 i alla fall. Du kommer ihåg Sofia Arkelsten, före detta partisekreterare, som konfronterades av DN gällande en formulering i partiets idéprogram som löd: kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft. För rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande. Och i DNs artikel så får man läsa fråga för fråga när, ja, DNs journalist helt enkelt kontaktar Arkelsten. Ni var emot fri och lika rösträtt för 90 år sedan. Arkelsten svarar: nej, 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 det är inte korrekt. Vi var ju med och genomförde det. Det var ni inte. Ni var inte med och genomförde lika rösträtt för 90 år sedan. Arkelsten svarar: vänta ett tag så ska vi se här. Jag kan ha... Det går ju en del olika YouTube-filmer och liknande med fullständigt osanna argument. Vi har naturligtvis fakta på det. Låt mig skicka det till dig så kan vi ta ett samtal efter det. Det, jag fattar ju på ett sätt, man blir ställd och det är någon journalist här, man börjar svamla om någon YouTube-film, och jag läste någon intervju med henne för bara ett eller två år sedan där hon förklarar vilken otroligt vansinnig situation hon hamnade i.
Mm.
Där. Men
man får också säga att det inte är en jättebra researchad idéprogramspunkt hon har slagit upp här. Man kanske skulle vara lite tystare om just den här, de här bitarna.
Ja.
Däremot så kan det ju uppstå förvirring här, kan vi förstå. Eftersom det är ju faktiskt så att det är den här 1907 års rösträttsreform är ju ett steg mot den allmänna rösträtten. Mm. Och det, så är det ju.
Precis.
Men sen spjärnar man ju faktiskt emot en del också när skulle till att liksom utsträcka den här rösträtten.
Jag tyckte, skulle hon ha varit riktigt skolad där i historia, då hade hon gått på attack istället och sagt att 1907 var vi för det här, då var vänstern emot våra förslag. Mm. Därför att de ville såklart gå mycket längre.
Ja, hade man varit lite no offense, hon är säkert bättre politiker än vad uttalade sig så, än vad vi kommer
att vara.
Men här borde hon ju ha gjort det, ja, på klassiskt politiskt manier. Vänta här nu, det var ju vänstern som var emot våra förslag att genomföra det här.
Precis. Så jag vill ha mer bråk om politiska förslag från 1907.
Man kan låta Hadenius, Stig Hadenius, måste väl säga det.
Ja.
Han har skrivit ganska mycket om svensk politiskt 1900-tal.
Just det, han presenteras ofta som Bond också, Bond, James Bond, Hadenius, Stig Hadenius.
Ja, okej, just det. Ja. Han har skrivit så här: som politiker var Lindman odogmatisk och realistisk. En orsak till att övergången till en demokratisk styrelseform gick relativt smärtfritt i Sverige var utan tvivel att Lindman kunde manövrera den falang bland de konservativa som till varje pris ville motverka införandet av demokrati. Och han kommer ju att sitta i 30 år som det här allmänna valmansförbundets ordförande sen. Han är faktiskt inte ordförande för partiet när han blir statsminister. Okay. Utan det blir han först efter att han har avgått som statsminister.
Mm. Precis. Om man bara kortfattat ska svara på den här när och varför frågan på det sättet man skulle göra på ett poängprov i historia, kan man säga att industrisamhällets nya villkor innebär att de här olika ideologierna, socialism, liberalism och konservatism, står i någon sorts konflikt mot varandra och det behövs ett organiserat parti som ska representera de konservativa intressena i samhället.
Ja, så är det.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Äntligen trädgårdsfest på bigghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bigghemma.se.
Ska vi hoppa vidare till nästa punkt?
Ja, och det är de dåliga tiderna där.
Ja, precis.
Det har ju funnits en del.
Ja, okej. Okay. Var 60-talet verkligen så bra period för högerpartiet?
Nej. Det var egentligen inte 50-talet heller, men det var ganska knackigt generellt. 1948 fick man ju 12,3% och det är ett bottenår. Men det trumfas ju förstås av ett annat år. Inte jättestor skillnad i och för sig, på 11,5% som man fick 1970 och 12,3% 1948, men det är lågt det.
Precis, alltså efter andra världskriget så blev ju Socialdemokraterna mycket bekväma i Rosenbad.
Ja, det kan man ju säga.
Och den stora utbyggnaden av offentliga sektorn genomfördes. Under stora delar av den här perioden så är det ju Folkpartiet under deras partiledare Bertil Ohlin som är Socialdemokraternas Tage Erlanders sparringpartner. Och han kanske några gånger är nära att bryta det socialdemokratiska dominansen, men det är alltid någonting, ofta som centerpartist som börjar förhandla med sossarna. Men för högern gick det inte speciellt bra. De var under en period minst av de borgerliga partierna som fanns representerade i riksdagen. Och dessutom var ju samhällsvindarna sådana att det var helt fel att vara höger. Folkpartiet, de var socialliberala. Centerpartiet var här liksom landsbygdsmittenpartiet. Kvar fanns högern ute till höger. Bara begreppet höger dryper ju under det radikala 60-talet av någonting man inte vill vara. Vet du vem som är höger? Franco i Spanien är höger. Garoteringar är höger.
Och 1959, då hade man bytt namn till Högerpartiet.
Ja, för, dålig tajming.
Dålig tajming, kanske. Så 1969 så bestämde man att nej, men nu byter vi bort det här igen. Ja. Och så blir man Moderata Samlingspartiet.
Precis. 1965-1970 så hade man Yngve Holmberg som partiledare. Han som skulle vara Sveriges Kennedy.
Mm.
Tack vare att han hade det här vackra hårsvallet.
Ja, jag tänkte säga att det lyckas han väl med rent frisyrmässigt.
Kanske inte så mycket annat. Valrörelsen 1970 är ganska intressant. Jag tänkte att vi bara kan lyssna på en av Holmbergs anklagelseakter mot Socialdemokraterna.
Jag har undrat mycket, vad fick egentligen Torsten Nilsson den här formuleringen ifrån? Kapitalistisk imperialistisk politik. Ja, det grep säkerligen inte utan vidare i luften. Därför det är uttryck som Stalin på sin tid använde. Det är en stalinistisk, marxistisk jargong som herr Hermansson då och då brukar använda sig av. Det där är tyvärr en väldigt allvarlig sak. Därför när utrikesminister Torsten Nilsson använder ett språkbruk hämtat från kommunismen för att karakterisera den amerikanska politiken, då tror jag att det skadar vårt anseende och skapar en misstro till regeringens samlade förmåga att slå vakt och upprätthålla vår neutralitet.
Det är en stalinistisk, marxistisk jargong.
Ja, det fick han ju till.
Socialdemokraternas utrikesminister hade använt sig av. Gick som sagt inte så bra. Han kommer sen bli ersatt av Gösta Bohman. Men det här tycker jag är not so good times.
Nej, det är vi ju inte. Dessutom är det ganska dåliga tider rent ekonomiskt för partiet. Som man hade ju fått finansiering av storföretag i näringslivet, vilket förstås uppfattas som ett bekymmer under det här 60-talets vänstervindar.
Yeah.
Men offentligt partistöd är inte mycket roligare, för då finns ju risken, som Yngve Holmberg också påpekar, att partierna kan bli som statliga institutioner.
Mm.
Och det vill man ju inte. Så 1968 hade man en så akut kris rent ekonomiskt att underskottet var på 4 miljoner kronor. Och då behövde man sätta sig ner och skåda i naven och göra både ideologiska och organisatoriska förändringar.
Ja.
Och en av de organisatoriska förändringarna kom ju efter nästa val 1970 bli att plocka bort Holmberg.
Just det. Gösta Bohman kommer ersätta honom.
Men om vi då kommer in på nästa punkt här.
Mm.
The good times.
Ja, det vill jag gärna höra.
För då kommer det att ha med lite grann med den här Bohman och jag. Och hur de här vindarna svänger faktiskt med.
Mm.
De här borgerliga regeringsåren mellan 76 och 82 hade ju visat att sossarna inte var oslagbara. Och visserligen så hade de här borgerliga partierna varit i luven på varandra konstant, till och med så pass att regeringarna sprängdes då och då.
Mm. Det gjorde de.
Ja, det gjorde de. Men Moderaterna hade ju lämnat den här regeringen Fälldin efter den underbara natten. Den här skatteuppgörelsen som var med Socialdemokraterna 1981. Den kallas ju den underbara natten eftersom en företrädare för
Folkpartiet.
Ja, just det, fick ju frågan hur gick det, hur var det i natt?
Underbart.
Underbart. Ja. Och då var inte Moderaterna med i den här uppgörelsen riktigt.
Nej.
Och när de fick veta vad man hade kommit fram till där så blev de förbannade och lämnade under bullerbång hela regeringen. Och det kunde de göra med lite gott självförtroende eftersom de här opinionssiffrorna hade ju ändå gått uppåt, uppåt, uppåt för dem.
Precis.
Så det är liberala vindar också över 80-talet i hela världen. Det är ju Reagan i USA och det är Thatcher i England och alla de här inspirerade av Milton Friedmans ekonomiska teorier från Chicago.
Just det, för Gösta Bohman är ju intressant på det sättet att i många värderingsmässigt får man nog kalla honom socialkonservativ, men i den ekonomiska politiken så slår han in på det här liberala spåret som låg helt rätt i tiden, och sett till ökat väljarstöd så var han landets mest framgångsrika politiker.
Ja, alltså de här nya teorierna som kommer från USA innebär ju att nu ska det bli avreglering och privatisering, och det här passar ju med Moderaternas nya grej som de har slagit in på här under 70-talet. Partistämman 78 hade en prägel av den unga generationen moderater hade drivit igenom ett partiprogram som var mer och mer marknadsliberalt ekonomiskt och sådär. Och vissa yngre moderater hade till och med propagerat för fri abort och sådana där grejer.
Oj, oj, oj.
Och det här var ju saker och ting som kanske inte alla konservativa krafter i partiet älskade, men och protesterade också högljutt mot det här. Men som Nilsson skriver om partiprogrammet 1979, alltså Torbjörn Nilsson som har skrivit den här Mellan arv och utopi.
Mm. Historiker på Södertörn. Det finns ju en Torbjörn Nilsson som är politisk journalist på Expressen också som ofta skriver om Moderaterna, ofta skriver historiskt om Moderaterna.
Förvirrande.
Förvirrande, ja.
Bra klargörande från ditt håll där. Han skrev i alla fall så här, den här Nilsson på Södertörn då. Även om en del konservativa inte var nöjda kan programmet betecknas som en pragmatisk blandning av liberala och konservativa idéer. Och 1979 får partiet över 20%, och det har de hållit sig över sedan dess, bortsett från 1988 och 2002, ja, som är två dippar.
Mm.
Och nu blev de då det största borgerliga partiet och till och med större än de andra tillsammans.
Mm.
Vem är ny partiledare under den här perioden?
Ulf Adelsson.
Ulf Adelsson, ja.
Som jag såg utanför Operan i förrgår.
Vad spännande. Vad hade han sett då, tror du?
Jag vet inte riktigt, men det är fint att de här gubbarna en gång i tiden har varit de unga krafterna.
Ja, det var ju inte igår det här. Men då var han en ung kraft att räkna med. Och de började prata om systemskifte väldigt mycket.
Ja.
De är missnöjda med att de här mittenpartierna som har suttit i regering med tidigare liksom har varit alldeles för hänsynsfulla mot Socialdemokraterna.
Mm.
Så när Moderaterna på 80-talet började prata om privata initiativ, konkurrens inom offentlig sektor, det är ganska nya tongångar där då.
Just det, faktiskt. Riktiga brösttoner.
Det har inte ens Hagen själva riktigt vågat uttala. Men nu med liksom stöd i ryggen från Amerikat och England och sådär, så törs man mer och mer prata om viktiga privatiseringar, skattesänkningar, effektivisering och i offentlig sektor och sånt där. För då ska det bli bättre kvalitet, förklarar man.
Mm.
Och det ska bli mer valfrihet för medborgarna. Allt det här kanske, det är inte så att man inte har varit inne på de här områdena innan, det har man ju förstås. Men det har faktiskt blivit en liberalisering av partiet under 70-talet.
Mm, absolut.
Sossarna menar ju däremot att det här är ju precis som man kunde förvänta sig att ni skulle vilja, för att gå tillbaka till det gamla klassamhället, och det ska vi inte ha, säger de. Men Socialdemokraternas ganska halvhjärtade och ett vilsna, får man säga, försök att lansera de här löntagarfonderna kritiseras ju också förstås massivt från högerhåll.
Mm, kan du förklara vad en löntagarfond är i ett andetag?
Andetaget har inte börjat än. Det är att arbetarnas inkomster ska placeras i olika fonder så att de ska få del av och makt över företagen.
Just det.
Typ. Ja, kort och gott, det är en väldigt tydlig höger-vänster-polemik här under 80-talet ju.
Mm.
Och det är ganska tacksamt för Moderaterna att kritisera det här. Dels löntagarfonderna, men hela systemet börjar man ju faktiskt kritisera mer och mer. Och 1983, den 4 oktober, så är en så ovanlig sak som en högerarrangerad demonstration med 75 000 deltagare mot de här löntagarfonderna.
Oj.
Men trots att liksom tidens vindar talar för Moderaterna, så vinner de inte 1985, för att de kanske har blivit lite väl inspirerade av USA. Och man har genomfört de här valkampanjerna på ett synnerligen amerikaniserat sätt och nästan konventliknande metoder med ballonger och skyltar och flaggor och grejer, så att det blir lite för mycket kanske för den svenska väljarkåren. Det blev väldigt väldigt aggressiv konfrontationslinje, kan man säga, att de bygger upp här. Och samtidigt som Moderaterna gör det, även fast de egentligen som sagt har strömningar på sin sida, så har vi ju en ung, snygg, saklig och resonlig Bengt Westerberg för Folkpartiet, som då skopar upp det här istället. De framstår ju som mer sakliga, eller man ska säga, än vad Moderaterna, och mer vänliga helt enkelt. Så det var ett väldigt bra val för Folkpartiet 1985 på bekostnad av Moderaterna, får man väl säga. Men jag skulle ändå hävda att den här perioden måste läggas på Moderaternas bra tidkonto.
Mm.
Under den här perioden så har vi också att utrikespolitiken blir allt viktigare ju, eftersom det är kärnvapenskrammel från stormakterna. En massa ubåtar som guppar upp och ner i svenska kuster. Och Moderaterna kan ju ganska enkelt då också kritisera Socialdemokraterna för att de är för snåla i försvarsbudgeten och så här. Det spelar ingen roll nästan om sossarna, hur mycket de plöjer ner i försvarsbudgeten, för det är inte tillräckligt ändå. Ganska lätt att hävda. Och angående de här ubåtarna, så har vi ju en kille som har profilerat sig rätt mycket inom den gebiten då, och hoppat in i olika ubåtskommissioner och så. Och det är Carl Bildt som gör sitt namn här. Och klättrar i folks medvetande, höll jag på att säga, men i politiken. Och 1991 så vinner ju de borgerliga Och det är ju ett högervalår, har det beskrivits som, precis som 68 var ett vänstervalår. Carl Bildt blev den första högerpolitiker att bli statsminister sedan Arvid Lindman på 20-talet.
Ja, det är stora grejer.
Mycket förändras ganska snabbt. En rad monopol avskaffas. Mm. Det är friskolereformer. Man slopar förmögenhetsskatter och man säljer aktier i 34 ungefär olika företag som staten har aktier i. Det ska man inte hålla på med, utan nu är det valfrihet och konkurrens som gäller, och staten ska hålla sig borta helst från så mycket som möjligt.
Precis. Torbjörn Nilsson, inte historikern utan journalisten, skriver: Moderaterna skulle inte bara vara ett konservativt parti utan också ett liberalt. Uppfinningen kallar de liberalkonservatism och gör så än idag. I början gick det utmärkt. Gösta Bohman blev landets mest framgångsrika politiker sett till ökat väljarstöd. Ulf Adelsson landade ett rekordresultat 1985, och därefter, skapelsens krona, kom Carl Bildt. Besserwisser, hallänning, övermänniska, europé. 1991 var triumfen.
Nästa punkt, eller?
Ja, precis. Vi får kanske baka ihop de här punkterna lite grann. Då är vi ju inne på ledaren. Mm. Och jag tänkte spela här ett klipp från Aktuellt 2002. Vem är det de pratar om?
Han tillhör liksom den gängse medelmoderaten, så vitt jag kan bedöma det.
Vad är hans styrka?
Ja, integritet, tror jag. Utöver att han är politiskt väldigt kunnig, så är han omdömesgill och lite eftertänksam ibland, och det tror jag är bra.
Svaghet?
Det vet jag inte faktiskt. Jag har inte upptäckt någon. Och jag har jobbat med honom i många år.
Är han en tänkbar framtida partiledare?
Ja, det kan han väl vara.
Vem är det Bo Lundgren och Beatrice Ask pratar om?
Bo Lundgren för övrigt måste ju också segla in under dåliga tider 2002, när man gjorde ett katastrofval.
Alltså, hans karisma skiner ju igenom i det där klippet. Bo Lundgren är säkert en utomordentligt ordentlig och kompetent människa, men man fattar att han hade svårt att vinna debatter mot Göran Persson. Medelmoderat, att hitta det ordet, hur skulle du beskriva den här personen? Han är medelmoderat.
Ja, ja, det är ju Fredrik Reinfeldt de pratar om.
Ja, det är Fredrik Reinfeldt. Valet 2006 är såklart mest känd för att Linda Rosing storsatsade på politiken med sitt unika partiet.
Det är det mest känt för, verkligen.
222 röster fick hon. Men efter detta är det såklart Alliansen, eller Allians för Sverige som de egentligen hette. Och varför jag skulle vilja lyfta fram både den här perioden som Good Times och Fredrik Reinfeldt som den ledaren som är värt att prata inom det här partiet, är att Reinfeldt sitter 8 år i rad som borgerlig statsminister. Det är den enda borgerliga sittande regeringen som har blivit omvald. I modern svensk, eller i svensk historia.
Okej, nu har vi här i ett höj förflyttat oss till den punkt där vi ska få ett insiderperspektiv på partiet. Och därför sitter jag här med Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer. Tack för att vi fick komma hit.
Men varsågod, vad trevligt att träffas.
Ja, första frågan är här då, är partiets historia viktigt för er i partiet? Liksom, använder ni den för att navigera er in i framtiden och så?
Jag skulle säga att både partiets historia och partiets grundvärderingar är väldigt viktiga för Moderaterna som parti. När det gäller historien så är väl det allra viktigaste att lära av sina erfarenheter, både som parti och som land eller som samhälle. Mm. Inte minst att lära sig av vägval när man kanske har gått lite snett och försöka göra annorlunda framåt. Och när det gäller värderingarna, som ju hänger ihop förstås med historien och som också har utvecklats, kan man säga, över tid, så handlar det om att de fortfarande är väldigt viktiga, men det är förstås alltid en utmaning att använda de här värderingarna på de problem och möjligheter som finns i vår samtid. Så det handlar liksom inte om historien och nostalgi, men det handlar om att lära sig av sina erfarenheter och dra nytta av det framåt.
Mm. Ja, för en annan fråga är ju hur ni ser på problematiska förslag eller idéer som partiet har haft i historien, och då du svarar ju nästan på den frågan här då.
Ja, nej, men alla partier förändras väl mer eller mindre över tid, och jag tror att en ärlighet och en uppriktighet också om sånt som, alltså, hållningar eller politiska förslag som man i efterhand inte tycker var riktiga. Det är väl bara att vara så att säga, öppna och uppriktiga om det och också själva på ett ganska frimodigt sätt lära sig av det. Mm.
Hur stor betydelse tror du att historien har för era väljare när de går in i båset och röstar?
Ja, det är en bra fråga. I grund och botten handlar val om framtiden. Och jag tror att det går inte att vinna val på en ära och rik historia, utan man måste i grund och botten ha liksom genomtänkta, bra och trovärdiga svar på de liksom samhällsfrågor som finns idag. Så att val handlar om framtiden. Det tror jag är en viktig insikt. Sen finns det naturligtvis väljare som framförallt tror jag bärs av värderingar. Det hänger ju ofta ihop kanske med ett partis längre utveckling över tid. Man vill se en viss färdriktning framåt. Och ett sätt att få en uppfattning om den där färdriktningen framåt, det är förstås att se också hur ett parti har rört sig så att säga historiskt. Så jag tror faktiskt att just kanske kombinationen av värderingar och historik spelar roll för människors val. Men om det ska spela roll på ett relevant sätt så måste vi som parti också trovärdiggöra att göra de bästa svaren framåt.
Vilken period i historien tror jag har varit den viktigaste för partiet? Jag tänker kanske olika förändringsfaser som ni har haft. Jag ska inte lägga ord i munnen på det här, men
gör det.
Ja, men Boman, Adelsson och sen Reinfeldt har ju, de har ju ändrat en del på partiets inriktning.
Men eftersom det här är en historiepodd så får jag ta chansen att gräva kanske ännu längre bakåt i historien. Nej, men vi behöver inte gå jättelångt bakåt i tiden, men jag skulle säga att 50-talet är väldigt viktigt för Moderaterna som parti, för då kan man säga att det är liksom den första riktigt stora moderniseringen när Moderaterna går från att vara ett ganska traditionellt högerparti, kanske i hög grad för liksom vissa grupper i samhället, till att bli ett mycket bredare och folkligare parti. Det fanns en högerledare som heter Jarl Hjalmarsson. Också en mycket charmfull person, känd för sin fluga, han kunde också trolla.
Ja.
Men han gjorde Moderaterna, tror jag, eller Högerpartiet som heter då, till ett brett och mer modernt parti. Sen kommer nästa stora, kan man nog säga, ideologiska häv just runt Gösta Bohman under 70-talet och början av 80-talet, då Moderaterna blir liksom det breda borgerliga partiet i svensk politik, och också med en tydlig, kan man säga, ideologisk liksom inriktning. Man kan säga då går Moderaterna från att vara ett mer konservativt parti till att kanske bli med mer betoning på det liberala i det här liberalkonservativa arvet. Och sen tror jag du har rätt i Reinfeldt, nu är den moderna historien när Moderaterna liksom med en tydligt fokus på arbetslinje också mobiliserar breda väljargrupper kring idén om att det ska verkligen lönas att arbeta. Man ska hitta förmågan att bidra i samhället. Om den så bara är liten så ska vi hitta den och göra någonting med den. Det är också en viktig fas i partiets historia.
Hur ser ni, eller du, på när eller om andra partier använder historiska argument mot er som slagträ? Och tänker jag, hur kan det inte vara frestande att själv använda det här ibland som slagträ mot andra?
Jo då, det kan det säkert vara. Nu tycker jag faktiskt att vi generellt sett har en inställning att vi ska prata mer om vår egen politik än om andras politik. Så om vi ska tala om historien får det bli vår egen historia då. Jag tror väl i den mån folk lyfter upp inställningar som vi har haft. Nu måste jag ta lite kaffe här.
Ja, varsågod.
Jo, men i den mån man sätter fokus på ställningstaganden som vi har gjort som parti historiskt som inte var bra, då får man väl bara stå för det och svara på det. Ibland så kanske man använder historien lite slängigt och osakligt, och då ska man slå ner på det också, och det gör vi. Men jag tycker det är en ganska saklig debatt också om partiernas historia, och vi känner oss inte särskilt drabbade på något sätt.
Nej. Sen har jag ytterligare en liten fråga, och det är angående, eftersom det heter Strömme. Vi har ju en sportkommentator i historien som heter Åke Strömme, och jag undrar mest av personliga skäl här, är ni släkt?
Det här är ju en historiepodd, ja. Och du är ju en ganska ung reporter, men är verksam i en historiepodd. Jag får ta upp att du ställer den här frågan som annars oftast brukar ställa av äldre journalister. Ja, det finns nog en historisk anknytning, men den ligger väldigt långt bakåt i tiden. Det finns två strömmar, grenar kan man säga. Och vi har till varsin. Mm. Så att jag, som sagt, jag går väl långt tillbaka i tiden, 1800-talet kanske, då finns det nog en anknytning, och sen har det växt åt olika håll. Men jag träffade aldrig Åke Strömmer. Jag tycker däremot att han är ett föredöme på många sätt, inte minst som journalist och sportkommentator.
Mm. Okej, okay, då ska jag ta och tacka så jättemycket för den här pratstunden.
Det var det lilla, varsågod.
Tack, tack.
Det var intervjupunkten. Nu sitter Daniel Hermansson med en bok uppslagen, därför vi är inne på sista punkten, övriga frågor.
Ja, och då blir det bara lite roliga, eller vad man ska kalla det, instick här om hur det var egentligen när Moderaterna i regeringsställning 1992 tror jag, skulle samarbeta med Socialdemokraterna när det var som värst i den svenska ekonomin. Då är boken Världens bästa regering av Christer Isaksson, som ska tilläggas också har mig vetligen jobbat för Ingvar Carlsson vid något tillfälle.
Mm.
Men ändå, han beskriver här då hur Ingvar Carlsson kommer upp till Rosenbad och ska in i sitt gamla rum där han har suttit och bossat förr i tiden innan. Men nu ska han inte göra det längre, eller det gör han inte. Så ska han försöka förhandla, krisförhandla fram någon slags paket. Och grejen är också att Bildt har ju surnat till på att han tycker att det tar så lång tid för Socialdemokraterna i den här förhandlingen. Så han har sagt till Aktuellt några timmar innan att Socialdemokraterna förhalar saker och ting och klagat på det. Och då skriver Isaksson så här, först om Carlsson här då. Han stod stel och rak i ryggen utanför statsminister Bildts rum. I dessa korridorer hade han jobbat i 10 år. Först som biträdande statsminister. Då hade bäste vännen Olof Palme suttit i det som nu var Bildts rum. Mellan februari 1986 och september 1991 hade han själv huserat i det Bildtska rummet. Det var ingen lätt stund för honom. Minnen från såväl hans egen som Palmes tid måste ha kommit över honom. I regeringsrummet hade han varit herre på många hundra möten. Nu fick han finna sig i att spela andra fiol. Bengt Westerberg, Alf Svensson och Olof Johansson kom ut i Bildts rum efter ett kort sammanträde. De skakade hand med Ingvar Carlsson. Fint att ni vill hjälpa till. Nu ska vi fixa till det här, sa de och tänkte att detta är Sverige när vårt land är som bäst. Vi har en akut kris som vi kan och vill lösa trots skilda politiska uppfattningar. De fyra partiledarna med medarbetare gick in i regeringsrummet och Ingvar Carlsson satte sig så långt som möjligt från sin gamla statsministerplats. Efter ett tag kom den nya statsministern. Han hälsade inte. Han såg knappt upp på sina gäster. Istället uttryckte han, medvetet eller inte, överlägsenhet. Mer fel än så kunde han kroppsspråk inte vara i denna stund om hans avsikt var att förhandla med Ingvar Carlsson. Hans beteende framkallade allt det överklasshat som finns nedärvt i socialdemokratin. Ett beteende som en nästan 60-årig Ingvar Carlsson hade sett och upplevt som barn och som han som SSU-are hade svurit att bekämpa. Var Carl Bildts avsikt däremot att trampa på Socialdemokraterna, skymfa dem, göra dem maktlösa och värdelösa för att istället kunna göra upp med Ny Demokrati? Ja, då utnyttjade han rätt taktik. Ytterligare en sak bör noteras som skäl till Carl Bildts något makabra ankomst och uppträdande i regeringsrummet. Bildts oförmåga ibland att närma sig människor och ovilja att skapa social kontakt var uppenbar i denna stund. Inom socialdemokratin tolkas utslaget av detta handikapp närmast som en politisk markering. Socialdemokraterna tolkade hans uppförande som att han mycket tydligt visade att han inte tyckte om sossar. Han såg ut att må fysiskt illa av att behöva gå in i rummet och förhandla. Det började honom illa i själ och hjärta att behöva sitta vid samma bord som socialdemokrater. Det gjorde ont att behöva diskutera allvarliga ting med dem och tänka på att ge efter för deras krav nu när han hade sparkat ut dem från kanslihuset. Han såg oss som tjänstefolk, säger Ingvar Carlsson. Han var också blyg, rädd och nervös. Det är lätt att föreställa sig hur han laddade innan han gick in i regeringsrummet. Han visste att detta skulle bli en helvetes helg. Hans försvar var att spela överlägsen när han slog sig ner på statsministerstolen och sa: "Bra att ni kunde komma. Nu ska vi spara nuffror. Han höll ett föredrag som varade i en halvtimme. Han föreläste om behovet att hitta nuffror att spara. Det var ett ganska meningslöst tal som inte utmynnade i något. Han avbröts av Ingvar Carlsson.
Ett ögonblick. Det är en del som vi måste klara av innan vi kan sätta igång. Du ska inte tro att det är för din skull jag sitter här, Carl Bildt. Det är snarare för de andra partiernas skull. Du måste lägga om stil om vi ska fortsätta det här jobbet.
Ingvar Carlsson krävde att statsministern skulle visa ödmjukhet och samarbetsvilja. Efter den inledningen var det upplagt för bråk resten av natten. Carlsson och Bildt var som två stridstuppar tvungna att få ur sig all ilska och markera gränser innan de kunde fortsätta. Som två hundar som först springer runt och pinkar, morrar och blottar strupen för varandra. Två ledande politiker kastade skit på varandra för vad de sagt om varandra till olika medier. När Ingvar Carlsson erinnade vad Carl Bildt sagt i radio och tv tidigare på kvällen frågade Carl Bildt: "Har du utskrift på det?" Det var ett sätt att slippa svara på frågan och samtidigt ifrågasätta Carlsons trovärdighet. Ja, så här kan man ju fortsätta längst som helst.
Jag tänker det, vart går vi in för att höra din ljudboksvariant av?
Jag ville bara få med hur otroligt osam som var och vilken motvilja som uppenbarligen finns eller fanns att göra upp här.
Ja, det är superintressant. Jag tyckte du hade en intressant Ingvar Carlsson också.
Jag har tappat det där. Jag tror jag har varit bättre på det förr.
Jag har en övrig fråga som jag bara tycker är intressant också. När man ändå var inne på valet 2006. Alla kom ihåg Socialdemokraternas slogan "Alla ska med" och Moderaternas slogan "Sverige behöver ett nytt arbetarparti". Om vi räknar bort Vänsterpartiets "rättvisa kommer från vänster", det hör man ju vilket parti det tillhör, så har vi en intressant situation att de fyra andra riksdagspartierna, deras slogans är helt omöjliga att gissa på om de tillhör.
Alltså.
Jag tänkte köra dem lite snabbt så får du och lyssnarna bara tänka, vilka kan det här tillhöra? Sloganen är "Ja! JA!" utropstecken, "mer valfrihet".
Ja, det är väl Moderaterna.
Nej, det är Kristdemokraterna.
Jaha.
Vet inte vad det är för valfrihet där. "Framtidens nyheter".
Jag vet inte. Nej.
Det är oklart. Det låter som att det borde vara DN eller något som gjorde sin första internetsatsning. Nej, det var Liberalerna.
Ja.
"Allt börjar hos dig".
Centerpartiet säger jag.
Ja, det stämmer.
Ja.
"Rösta långsiktigt".
Ja, det är väl Miljöpartiet om jag tänker.
Ja, det var ju bara den kvar också, men det är helt riktigt. Ja. "Maken till anonyma slogans vet jag inte om jag någonsin har hört".
Nej, det var det ser så med där.
Så kom ihåg det att vad ni än gör, rösta för bövelen långsiktigt. Och att "framtidens nyheter är här". Ska vi göra så att vi bordlägger alla övriga punkter?
Ja, vi bordlägger frågorna här nu.
Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er.
Hej, hej.
Du har lyssnat på Partiernas historia och Moderaterna med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Producent Jennifer DeVard.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
På